kvällens predikotext är Ester kapitel 2, så vi kan gå dit. Texten är Ester kapitel 2, vers 1-18. Och jag ska läsa Ester kapitel 2, vers 1-18. Efter en tid, när kung Ahasveros vrede hade lagt sig, tänkte han åter på Vashti, vad hon hade gjort och vad som beslutats om henne. Då sade de unga män som var i tjänst hos kungen: man borde söka upp unga och vackra, orörda kvinnor åt kungen. Och kungen skulle utse ämbetsmän i sitt rikes alla provinser och låta dem samla alla dessa unga, vackra kvinnor till kvinnohuset i Susas borg och överlämna dem åt kungens hovman Hegai, som hade tillsyn över kvinnorna. Där kan de få skönhetsbehandling. Den unga kvinna som vinner kungens gillande kan då bli drottning i Vashtis ställe. Det förslaget tyckte kungen var gott, om man gjorde så. I Susas borg fanns då en judisk man som hette Mordekai. Han var son till Jair, son till Shimei, son till Benjamiten Kish, som hade förts bort från Jerusalem med de fångar som tvingades följa med judakung Jekonja när han fördes bort av Babels kung Nebukadnessar. Mordekai var fosterfar åt Hadassa, det vill säga Ester, hans farbrors dotter, för hon hade varken far eller mor. Den unga kvinnan var välväxt och mycket vacker. Efter det att hennes far och mor hade dött hade Mordekai adopterat henne som sin egen dotter. När kungens befallning och förordning blev känd och många unga kvinnor samlades i Susas borg och överlämnades till Hegai, blev också Ester hämtad till kungens hus och överlämnad till Hegai, som hade tillsynen över kvinnorna. Flickan behagade honom och vann hans välvilja. Därför skyndade han att ge henne de skönhetsmedel och den mat hon skulle ha. Dessutom gav han henne 7 tjänsteflickor utvalda av kungen, från kungens hus. Och han flyttade henne och hennes tjänsteflickor till den bästa delen av kvinnohuset. Ester hade inte nämnt något om sitt folk och sin släkt, eftersom Mordekai hade förbjudit henne att göra det. Mordekai gick varje dag fram och tillbaka utanför gården till kvinnohuset för att få veta om Ester hade det bra och vad som hände med henne. I tur och ordning gick de unga kvinnorna in till kung Ahasveros sedan de under 12 månader hade genomgått vad som var bestämt för dem. Så lång tid tog nämligen deras skönhetsbehandling. 6 månader med myrraolja och 6 månader med väldoftande kryddor och andra skönhetsmedel för kvinnor. När den unga kvinnan skulle gå in till kungen fick hon ta med sig allt hon ville från kvinnornas hus till kungens hus. På kvällen gick hon in och nästa morgon fick hon återvända till ett annat kvinnohus för att stå under uppsikt av kungen hovman Saskas, som hade ansvaret för bihustrurna. Hon fick inte komma in till kungen igen om han inte hade fattat ett sådant tycke för henne att hon blev kallad till honom vid namn. Och när turen att gå in till kungen kom till Ester, dotter till Abigail, som var farbror till Mordekai, som hade adopterat henne, begärde hon ingenting annat än det som kungens hovman Hegai, kvinnovaktaren, rådde henne till. Alla som såg Ester tyckte om henne. Hon blev hämtad till kung Ahasveros i hans kungliga plats i 10:e månaden, det är månaden Tebet, i hans 7:e regeringsår. Kungen älskade Ester mer än alla de andra kvinnorna, och hon vann hans gunst och välvilja mer än alla de andra unga kvinnorna. Han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vashtis ställe. Och kungen ordnade ett stort gästabud för alla sina furstar och tjänare. Ett gästabud till Esters ära. Han beviljade skattelindring åt sina provinser och delade ut gåvor som det anstår en kung. Så. I Bibeln brukar vi ofta få hjälp med att sätta etiketter på det goda och det onda. När vi läser till exempel Domarboken 3:7 att Israel gjorde det som var ont i Herrens ögon, så är det lättare för oss att med säkerhet och trygghet kunna se att vad som följer inte gläder Gud. Boken om Ester är speciell på det sättet att den tvingar oss att använda den vishet och den kunskapen om Gud vi redan har hunnit samla på oss från resten av Bibeln. Så vad bör vi ha lärt oss att se när vi läser det här? Att Ester kapitel 2 är allt annat än en vacker askungens saga. Så Ester växer upp utan föräldrar i ett främmande land. Hon blir insamlad på grund av hennes utseende till huset av en impulsiv kung som tar råd av unga män istället för äldre, visa män. Efter ett år av skönhetsbehandling går hon in till kungen som bad kvinna nummer 23, kanske 49. Sen iväg till huset, gjort för extra fruar. Sen tillbaka till kungen, insatt som drottning, ersättare till en förkastad hustru. Fortfarande kvar i landet som hon och hennes folk är kallade till att lämna. Men det är inte första gången som Gud menar någonting gott genom det som människor menar för onda. Första Mosebok 50:20. Både Josef, Jakobs son, och Ester var fast i en situation där nästan till allt var fel. Men som Gud ändå anordnade till sitt folks frälsning från en annan säker död. Så vad hade de gemensamt? Varför valde Gud just dem till detta uppdrag? Stark tro är visserligen tydligare uttryckt hos Josef, men någonting som genomsyrar båda de här texterna kan sammanfattas med ett ord, vilket är orubblighet. Eller mer specifikt, orubblighet som föds av att vara tillfreds där Gud har placerat den. Så, vad är den orubblige människan? Föreställ er ett stort och starkt träd med djupa rötter. Det må vara gott om avbrutna grenar, men det verkar inte störa dess majestät. Det piskas av regn och vind, det böjer sig under stormen, men rätar sig alltid upp igen så fort vinden hämtar andan. Redo att sträcka sina lyckliga armar mot himlen återigen. Hösten kommer och dess klädsel blåser iväg, men dess armar förblir uppsträckta. I väntan på våren så vägrar armarna att falla. Så, det finns en salighet och en stabilitet som kommer från att vara till freds där Gud har planterat den. Hur kan vi se det här i Ester? Det finns två olika sätt att se på Esters agerande i den här texten. Antingen så var hon full av kompromiss, det är en möjlighet. Eller så var hon listig som en orm och oskyldig som en duva, mitt ibland vargar. Matteus 10:16. Vi ser att i vers 9, 14, 15 och 17 att Ester är omtyckt och älskad av dem runt omkring henne. Så här kanske vi lockas att tänka att det bara var på grund av hennes skönhet och kanske en förmåga till att smöra för dem runt henne. Låt oss pröva detta påstående lite snabbt. När vi tänker oss en person som medvetet manipulerar andra, vilket är ett smörande, för att bli omtyckt, alltså använder detta en sorts lögnaktighet för att klättra till högsta möjliga positionen, vilket är drottning. Ska sedan samma person vara villig att senare uppoffra allt hon har vunnit för att, och även sitt eget liv för andras skull, vilket vi faktiskt ser utspela sig i kapitel 5. Så det går inte riktigt ihop. Och när det kommer till skönhet, vad säger Gud om den saken? Bland annat att som en guldring i grisens tryne är skönhet hos en kvinna utan vett. Ordspråksboken 11:22. Vad menar jag med det? Så alltså, hur snabbt kan inte det attraktiva människa försvinna så fort även hedningen märker att det inte finns någon som helst vishet i dem? Så skulle Gud använda en sådan person till sin räddningsplan. Vi kan även se lojalitet i henne till sin adoptivfar och hennes folk i vers 10. En lojalitet som inte vacklar hur upphöjd hon än blir. För hur ofta ser vi inte ödmjukhet, lojalitet och gudsfruktan långsamt försvinna i samband med upphöjning eller upphöjelse. Så tänk kung Saul, tänk Gideon eller hela Israel genom hela gamla och nya testamentet. Vi behöver inte nödvändigtvis läsa Esters memoarer för att veta vad hennes attityd är kring hennes minst sagt absurda situation. Vi kan se det på frukten. Det är en sak att klagan och sorg med nöd och näppe ta sig igenom prövningar som Gud skänker den. Det är en annan sak att ta sig igenom dem på ett sätt där alla runt omkring dig lämnas uppmuntrade och där du själv inte korrumperas. Där din karaktär förblir orubblig. Det är ganska vanligt att börja prata om vädret när man inte har någonting bättre att säga i en konversation. I Sverige verkar det nästan bli en tävling om vem som har mest att klaga på. Om någon frågar oss, hur är det? Är det inte vår intränade instinkt att direkt gå igenom i våra sinnen vad som är fel? Istället för att tänka, vad vi är tacksamma över? Hur ofta är det som vi känner oss tillfreds med Gud, där Gud har placerat oss? Hur ofta är vi tillfreds med vad vi har? Men ifall jag nu säger till exempel sluta klaga, kan vi sluta? Ifall vi hör orden ryck upp dig, hjälper dig i längden? Vad är det enda som hjälper i längden? Hur ska vi kunna säga med Paulus att jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd? Med allt om alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Filipperbrevet vers 4:12. Nyckeln finns såklart i vers 13. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Kraften att bli förtrogen kommer från Kristus och kraften ges till dem som är i honom. Se tillbaka på riktigt nu. Du som kristen har haft stunder där det har känt absurt att klaga över någonting. Där du finner gåvor i allt. Och där den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli din. Romarbrevet 8:18. Kanske är här redan nu. Men när händer det här? När får vi den här sortens förnöjsamhet och den här sortens attityd till vad vi är? Det händer när vi håller kvar ögonen på den enda verkligt orubbliga människan. Gudamänniskan som vet vad det är att befinna sig i en situation där precis allt är fel. Han är universums konung, Kristus, och han föds bland djuren. Han talar bara sanning och visar bara kärlek, men han blir bara hatad och övergiven. Han erbjuder evigt liv. Svaret blir stenar, redo att kastas. Ändå ser vi ingen, vi ser inget vacklande hos honom. Förtjänar inte han om någon en upphöjelse långt högre än Esters? Vad valde han istället? Var är den orubbliga gudamänniskan? Föreställ er ett stort och starkt träd. Han hänger på det. Hans rötter går ner till kung David och vidare ända ner till den första Adam. Men han har varken skönhet eller majestät där vi ser honom. Han har inga brutna ben, men han har piskats, inte av vinden. Han har böjt sig, inte på grund av stormen, men på grund av utmattning. Han rätar på sig igen för att hämta andan. Han sträcker sina genomborrande armar mot himlen. Döden kommer, men armarna förblir utsträckta. Han är uppstånden, och armarna är ännu utsträckta. Mot syndare som är välkomna. Var är den fogliga människan? Här. Var är den som i sin egen kraft blåser bort med vinden? Här. Vi brister, men hans armar förblir utsträckta. Vi kommer med ursäkter. Hans armar förblir utsträckta. Vi syndar mot honom. Och i väntan på oss vägrar hans armar att falla. Prisat vare hans namn. För han är orubblig. Och i honom är vi orubbliga. Låt oss be. Himmelske Fader, vi ber att du alltid behåller oss i vår första kärlek till din son. Vi ber krossa alla system, alla tankegångar vi har som vi bygger upp för att lura oss själva till en sorts falsk förnöjsamhet. Låt oss finna förnöjsamheten bara i honom. Amen.